Lördagsgästen på Retro FM.
Det är lördag morgon, vi glider över förmiddagen galant och så, vi brukar i alla fall åtminstone så träffas en gång om året och kanske en, inte så ofta nu för tiden när det är coronatider, på behörigt avstånd. Anders Della Mott, god morgon.
God morgon, god morgon.
Alltså. För alla som undrar, sitter de in till varandra? Nej, vi har de adekvata, vi har mätt upp till och med här.
Vi har lagstadgad coronadistans mellan oss.
Exakt.
Det känns skönt.
Ja, alltså, hur har ditt liv varit senaste tiden så här i coronatiden, Anders?
Ja, men som väl alla andras, annorlunda. Inte som man hade tänkt sig. Jag har väl inte behövt göra några jättestora uppoffringar. Jag menar det här med att sitta hemma och jobba och träffa ingen. Det är ju normal status för en författare. Det gör jag ju 8 månader om året. Nu var det meningen att jag släpper i bok här liksom den här helgen. Att jag skulle ha varit runt och träffat läsare. Och det blir det inte så. Men jag är ju långt ifrån den som är hårdast drabbad av det här som pågår kring oss. Utan det, ja, man får försöka anpassa sig. Som vi sa i polisen en gång i tiden, man får gilla läget. Man har inget annat val, det bara att göra det.
Alltså, snustorra händer, jag får se på dina händer, Anders.
Ja, de är nariga, som alla andras. Ja.
Ja, jag har fått det, det ser ut som att jag har varit på slagsmål, men alltså så här Washburn, mina knogar ser ut som... Hjälp.
Det heter Washburn, alltså det är bra, det ska jag komma ihåg. Jag har Washburn på händerna.
Ja. Det låter lite så här, ja, corona händer.
Jag tänkte på det, den som kan komma på en bakteriedödande fuktighetskräm nu, den har pengar att tjäna, kan jag säga. Men det går kanske inte, jag vet inte. Nej.
Ta kontakt med Åhus, de har ju slagit om sin produktion från Absolut till handsprit nu istället. Så.
Ja.
Bara en sån sak. Du, hur är livet 2020? Du har suttit i din lilla grotta, poddat, skrivit böcker och nu har vi resultatet snart i en bokhandel nära dig.
Ja, faktiskt i de skånska bokhandlarna så finns det nog att få tag i redan nu. Då, annars släpps den typ på måndag. Men är man lycklig nog att vara skåning på västsidan så finns det böcker ute. Mm. Ja, nej, vår offer som precis har kommit äntligen ute. Känns alltid bra, komma ut med en ny bok. Fjärde boken i årstidskvartetten, avslutande boken i årstidskvartetten. Så det har också varit lite både kul och lite vemodigt så att stänga det kapitlet. Mm. Det är ju deckare och spänning och sådär och jag skriver.
Men du, för de som inte har hängt med i årstidskvartetten, vi har ju då alla de korrekta, det är vår som vi har kommit till nu. Mm. Passande att den släpps nu då också.
Ja, det är skälet till varför vi drog ut på det lite längre här. Så att nej, men det börjar med slutet på sommaren, sen var det ju höstdåd. Vintereld som ju kom senast och så vår offer som kom nu. Och de är ju...
Finns det någon koppling där mellan? Alltså, det finns ju några karaktärer som har glidit in och ut mellan böckerna på något vis.
Ja, det är det. De är ju fristående. Man kan läsa dem i precis vilken ordning man vill. Upplägget är lite likadant. Det vill säga det finns en dåtidshistoria någonstans på 80-talet med lite 80-talsmusik i. Som jag gillar. Och sen så finns det en nutidshistoria. Då. Så på det sättet är de uppbyggda ungefär likadant. Det utspelar sig allihop i nordvästra Skåne, några fiktiva byar kring Söderåsen kan man säga. Och en del karaktärer tittar förbi. Men det är mest, det är inget som är viktigt för handlingen utan mest som en belöning för den trogne läsaren att man känner igen någon liten detalj från de andra. Så man kan läsa dem precis vilken ordning man vill. Men det är spänning, deckare. Det är lite deckare för de som inte gillar deckare så jättemycket. De ligger ganska nära en skön litterär berättelse och samtidigt är det ju spänning för de som gillar som jag, som gillar deckare jättemycket.
Men fanns hela det här årstidsprojektet redan när första boken kom eller var det bara att den börja den så får vi se vad som händer.
Det är nu jag ska säga, och allt är så planerat. Nej, men du är helt inne på rätt spår. Vi började och så fick vi se vad som hände. Jag hade ju skrivit lite annan, lite hög tempospänning tidigare då. Memorandum Ultimatum Games-serien innan dess. Mm. Och jag var nyfiken på att se om jag kunde skriva spänning fast med lägre tempo. Det är inte så svårt att skriva spännande om man kastar in seriemördare och styckade lik och brev till polisen i offrets blod och sådär. Det blir rätt spännande av sig självt. Men det finns ju väldigt mycket bra spänningsberättelser som är skrivna i ett långsammare tempo. Jag tänker på Håkan Nessa till exempel. Mm. Där spänningen ligger mer under ytan. Där, jag brukar ta som exempel också att om man har två personer som pratar med varandra och den ena siktar på den andra med en pistol. Mm. Det blir spännande. Plockar man bort pistolen får man jobba hårdare för att bygga upp samma spänning i dialogen i alla fall. Mm. Så projektet för mig var ju att se, kunde jag skriva den typen av spänning?
Men det är roligt att krypa in lite under skinnet så. Mm. Men har du någon som du testar? Alltså, så här, alltså, du lever ju mitt i det. Liksom. Någon måste man ju ha som ett litet bollplank som man säger att ja, men duger detta liksom? Är detta tillräckligt scary? Blir du så att du blir skit i byxor den här?
Ja, men jag testar ju på min fru. Hon är ju min första läsare alltid. Ja. För jag är ju så lite yrkesskadad och så lite, jag har ju hört den här berättelsen så många gånger så att efter en stund börjar jag känna att nej, vad det här var. Och så får hon provläsa och säga nej, men det funkar hur bra som helst. Rulla på. Men så det var verkligen så. Vi började med slutet på sommaren som ett litet test för att se om jag kunde. Och den blev en sån hit. Så då fortsatte jag. Efter sommar blev det höst och då tänkte vi att ja, det ligger lite naturligt att det blir 4 böcker i den här serien då. Och nu är vi framme vid vår som ju är den sista i den här
Det är lite passande nu i den härliga vårsolens glans och en stundande påsk. Och berätta lite kort synopsis. Vad är storyn i den här?
Ja, men den börjar valborgsmässoafton. Valborgsmässoafton är bra att utgå från. Det ska brännas eldar och det ska festas lite. Och sådär. Mm. Så valborgsmässoafton 1986 börjar den med en ung polis som heter Arne Backe. Som inte är sådär särskilt trevlig människa egentligen. Han är sådär som alla människor retar sig lite på. Han vet inte riktigt varför de gör det. Men han kan se det på dem, att folk inte gillar honom. Men han har tagit sig igenom polishögskolan. Han har fått ett jobb på en liten polisstation i nordvästra Skåne. Hans chef vill inte släppa ut honom ur huset. Men så får han åka och hämta en ny fin polisbil i Helsingborg, och istället för att åka direkt till stationen med den så tar han en sväng inom sin lilla hemby Tornaby för att visa upp sig liksom, och sitt nya jag. Mm. Alla de här som har hånat honom och kallat honom för Arne Nedförsbacke ska nu äntligen få se liksom, att
här är Arnes uppförsbacke.
Ja, nu är Arne uppförsbacke här. Och framförallt så vill han visa upp sig själv då för en tjej som heter Elita Svart, som är den vackraste men kanske också den farligaste flickan i trakten.
Elita Svart,
ja. Så han åker ut till hennes pappas gård och så visar han upp sig, och det går inte riktigt som man har tänkt sig, Arne. Men han får med sig ett polaroidfoto, ett litet läskigt polaroidfoto med fyra barn och så Elita på. Och så får han en inbjudan till någonting som ska hända på kvällen, en våroffersceremoni som ska utspela sig på valborgsnatten 1986. Och sen går det inte riktigt alls som Arne har tänkt sig. Och sen hoppar vi 30 år fram.
Som du alltid brukar göra.
Som jag alltid brukar göra. Och då kommer Thea Lind, som egentligen inte alls är från Skåne, som flyttar tillsammans med sin man David hem till hans hemtrakter i just Tornaby. David, han är restaurangägare och han har drivit restauranger som har gått sådär i Stockholm. Han har fått sälja, flytta hem. Nu ska de starta restaurang på ett slott. Och nästan det första som händer, Thea, hon är inte så sugen på att flytta egentligen. Men hon ska jobba som distriktsläkare i den här trakten och försöka hämta sig från en grej hon har varit med om när hon jobbade som läkare i Syrien. Och hon är ute och går med hunden och så hittar hon inuti ett gammalt träd, hittar hon en burk, och i den här burken finns det en liten otäck kvistfigur som hänger ihop med en lokal valborgslegend. Och så finns det ett polaroidfoto, ett läskigt polaroidfoto med fyra barn och en vacker kvinna.
Oh.
Och så finns det en inbjudan, valborgsmässoafton 1986.
Stopp där, Anders.
Ja, jag stoppar där.
Ser du den som en film?
Ja.
I huvudet i varje fall.
Ja, men det gör jag. Vi håller ju på att jobba med tv-serien nu faktiskt för hela Skåne-projektet, eller Skåne-serien. Så vi håller på med slutet på sommaren just nu. Jag håller faktiskt på att läsa första manusutkasten nu. Och går allting som vi hoppas där, så blir det ju en säsong per bok. Så det skulle funka alldeles utmärkt att filma det här, tycker jag.
Vem är det som blir huvudman för denna serie då?
Jag jobbar med ett produktionsbolag som heter Harmonica, som hänger ihop med SF, Svensk Film. Och som det är just nu så jobbar vi med Viaplay. Så hoppningsvis, så vi hoppas att vi ska få en beställning på den här serien nu innan midsommar. Så kanske vi kan komma igång och filma nästa år om allt går som det ska. Det är, film- och tv-branschen är speciell, men det ser bra ut.
Vi har ju pratat om det nästan varje gång vi har träffats, Anders.
Det är en fråga för ofta, när kommer filmen?
Jag vill inte gnida in. Men du har sagt så här lite Peter Varje nu,
ja, Anders. Ja, men det är så att det roliga är ju så att när jag skriver på ett kontrakt för en bok, då vet jag att det kommer en bok, för där kontrollerar jag processen. Om jag skriver på ett kontrakt för en film eller tv, så vet jag att det finns människor som vill att det ska bli film eller tv. Det kan man väl säga är den stora skillnaden. Men just här ser det väl väldigt bra ut. Jag har aldrig varit så nära som det är nu. Vi har kommit så långt skarpt så att man har börjat titta lite på casting och börjat planera för inspelningsplatser och sådär. Så nu börjar det se riktigt, riktigt skarpt ut.
Vi säger ingenting, Anders, men när vi träffas
osvuret är bäst.
När vi träffas på Golden Globe-galan till nästa år, så kan vi väl säga att...
Om inte vi måste göra den på Skype, vi får väl se. Men.
Det är lite så. Världen är ju lite föränderlig i dessa tider.
Ja, men vi, å andra sidan så är det är ju ganska skönt på det sättet att man kan i alla fall erbjuda som författare. Jag kan inte fixa corona, men jag kan erbjuda lite tidsfördriv medan det här liksom passerar. Är man tvungen att sitta hemma och göra ingenting, så passa på att läsa en bok då.
Separationsångest när man lämnar liksom ett sånt här projekt som har pågått så många år nu, Anders.
Mm.
Blir det så, eller känns det lite tomt?
Både och, ska jag säga.
Eller skönt?
Ja, lite av varje är det väl. Nu har jag ju haft det här formatet, som jag sa, med en 80-talsberättelse och en nutidsberättelse, nordvästra Skåne, och så är det fyra nya huvudpersoner. Och det är ju någon slags ram att förhålla sig till. Och nu har jag använt den här ramen fyra gånger, så att dels är det ju tryggheten i att jag vet hur det upplägget är. Samtidigt så kan jag tycka att det är lite skönt att när nu får nästa projekt så behöver jag inte använda den här ramen, utan nu kan jag börja tänka på någonting annat. Så det är väl lite både och. Hade det varit en sammanhängande serie med samma karaktär och hela tiden, hade det nog varit lite mer vemodigt att jag skiljas från dem. Men jag skiljs ju från de här karaktärerna efter varje bok i alla fall. Så det är nog en en glad skilsmässa, den här, tycker jag, i huvudsak.
Kommande projektet, så har du något embryo till något eller TV som kommer vara nästa grej, Anders, eller?
Jag har ett embryo till någonting. Jag har väl försökt med flit att inte bege mig dit, för att det finns... Av alla stadier man håller på med när man skriver böcker, så det absolut roligaste stadiet är det här första, när man är så här, man har en idé och så är man lite så nyförälskad i den här idén och så vill man bara lägga all tid på det, och den får man inte komma in i för tidigt när man inte har avslutat sitt tidigare projekt. Så när man sitter i slutet på det andra projektet och håller på med så här, räknar hur många gånger man använder ordet plötsligt i sitt manus. Det är hårt med alla sådana obehandlingsprogram, för de talar om för det väldigt tydligt att det är 86 plötsligt i det här, det är alldeles för många, och då är det väldigt lätt att man glider iväg och gör det här roliga som man vill istället. Så jag har väl med flit försökt att hålla mig borta. Men nu har ju boken kommit ut, så nu får jag lov att fundera. Jag har ett embryo. Jag har skrivit kontrakt på 4 nya böcker med Bonniers. Jag har lovat att det ska vara spänning. Jag har lovat att det ska utspela sig i Skåne.
De är lite förälskade i Skåne, stockholmarna, eller?
Ja, jag tycker det har gått väldigt, väldigt bra. Alltså, det är över 500 000 svenskar som har läst de här böckerna nu, vilket jag tycker är fantastiskt. Byar som kanske har 3000 invånare, så många som har besökt dem rent fiktivt i alla fall. Ja.
Har du märkt det något i de här, alltså, ditt gamla barndomsskåne uppe vid Söderåsen och trakten där i kring? Alltså, har du märkt alltså, någon uppsving, så här, turistförfrågningar så här, att du ska guida?
Ja, inte vad jag vet, men däremot har jag haft ganska mycket kontakt med kommun. Jag vet att Bjuv kommun, som är min hemmakommun, de har ett projekt som heter Bjuv läs, och då kommer de ha mina böcker, och jag är flitigt anlitad av hemmakommunen, vilket är roligt. Mm. Det är ju någon slags kärleksförklaring till de här lite små orterna som kanske inte syns mest då, som är de mest attraktiva att flytta till, men som ändå liksom kämpar på där.
Det kan bli det nya Österlen, Söderåsen.
Ja, Söderåsen är ju fantastiskt vackert. Ja. Det rekommenderar jag alla, speciellt nu på våren. Det.
Och nästan man ska socialt distansera sig, så är det ett ypperligt ställe att vara, för man finns ju mycket yta liksom.
Jag träffar man inte en kotte.
Nej.
Det stenbrottet som finns med i höst då, till exempel, det finns ju på riktigt, men jag fick fråga markägaren fint, för vi var där uppe och filmade, och vi fick gärna filma, men vi fick inte lägga ut var det var exakt, för det är inte utsatt på kartan, så därför att han ville inte att det skulle komma dit folk, för att det är ju en ganska lite farlig plats med branta klippor och sådär, så det är lite kluvet det där. Ska man behålla det som sin egen hemliga plats, eller ska andra få komma dit? Men är man lite vass på kartan sådär, och använder satellitbilden, så kan man leta upp det. De som vet vad det är, de vet vad det är.
Just det. Ja. Men du, Anders, jag sitter också och grunnar på det här vi pratade om TV, att årstidskvartetten ska bli någonting kanske på Viaplay. Vilka skulle du se som skådespelare? Alltså, har du några själv sådana här favvitskådespelare? För du har ändå själv varit inne och fuskat lite grann bland annat i Jägarna. Också.
Ja, mina 15 sekunder som rättsläkare i. Såg ni det? Jägarna TV-serien, avsnitt 2. Rättsläkare Lindgren. Ja. Jag gick iklädd sådana här vit plaststrumpa hela år. Ja, om man slår upp mig på så Internet Movie Database, så står det så här: Anders Stellemott, actor, står det. Det är en förolämpning mot alla som är skådisar, kan jag säga. Men jag är väldigt stolt över det ögonblicket. Nej, men vi har väl pratat lite grann kring det. Så att säga generation, det vill säga att det är 80-tal och så är det nutid, så är det ju, det behövs ju två skådisar per roll, kan man säga, för de som går över. Så det ska ju, man vill ju helst inte försöka sminka någon gammal, för det brukar inte bli så jättelyckat.
Nej, det är ju...
så att, och sen så är jag ju så här, jag vill ju gärna, precis som i Jägarna var det väldigt viktigt att alla pratade norrländska. Mm. Och jag tycker att det är precis lika viktigt att alla ska prata skånska här, som är skåningar. Det finns ju karaktärer som inte är det också.
Så blir inte Mikael Persbrandt då?
Så det blir, nej, inte i alla fall i de rollerna som tycker jag i alla fall, som ska spelas av skåningar. Jag är fortfarande lite sur över att vi har Wallander, och det finns inte en Wallander som pratar skånska ännu.
Nej. Va? Hur svårt kan det vara?
Ja, så vi får väl se vem det blir. Men jag försöker hela tiden lobba för att hitta... Det kan inte vara som en sån här Edvard Persson-film, att Edvard Persson är den enda som pratar skånska, som pratar alla andra pratar stockholmska. Jätteunderligt. Kalle på Spången. Så kan Kalle vara vänlig och komma hit och prata? Ingen i Ljungbyhed, kan jag säga. Kom nu, Kalle. Ja, vi får se. Men det finns väl lite förslag.
Favorit Edvard Persson är när han åker till USA. Det finns en sån här när han åker till Amerika, Förenta stater.
Ja, just det.
Som legendariskt. Han med sina gåsatofflor och sin luva.
Den här mössan som ingen någonsin har burit, varken före eller efter.
Nej.
Kan man få tag i en sån i butik? Så här, en Edvard Persson-mössa. Det är inget som säljs i så här skånska souvenirbutiker.
Tips där får ni från oss. Så, det kan ni ha.
Jag menar, keramik, yes, finns det ju gott om. Men just själva den här mössan har jag aldrig sett någonstans.
Vi brukar alltid, när vi träffas, Anders, prata en himskans massa tv. För vi är ju så här tv-knäpp. knarkare av rang. Och i dessa coronatider så tänker jag att så här någonting man skulle kunna se och binge-watcha framöver. Vad går du själv igång på just nu?
Ja, just nu så tittar vi hela familjen på Daredevil. Jag är lite sen in på den. Den har ju gått, jag tror finns 3 säsonger på Netflix. Som jag är inte så där supersåld annars på superhjältehistorier. Och min fru är ännu mindre, men jag tycker den här var väldigt, väldigt bra gjord. Den är spännande och den är inte så där töntigt oblodig där ingen någonsin blir skadad. Och ett smart manus som blandar det här med att man har både mycket plott och man lyckas fördjupa karaktärerna på ett väldigt snyggt sätt. Så den kollar vi på hemma. Jag är fortfarande imponerad över nästan vartenda avsnitt är bra.
Netflix eller?
Netflix, ja. Och jag tycker faktiskt dessutom att den blir bättre och bättre nu också. Nu, jag har precis kommit in i säsong 2 och nu har då The Punisher dykt upp som är John Bernthal som spelar i bland annat i Walking Dead tror jag med första säsongen. En riktig hårding. Den gillar jag. Den kollar vi på nu nästan varje kväll faktiskt.
Lock and Key har jag gått igång på fantastiskt mycket också. Också Netflix. Efter de här fantastiska serieböckerna som har funnits ett år i de här lite mer vuxenserie-genren. Men som ändå funkar bra liksom även bland tonåringarna också.
Det är lite fantasy, eller
hur? Det är lite halvfantasy och de flyttar ut i det här huset som, alltså jag ska inte dra hela storyn, men kidsen älskar den där hemma. Det var de som introducerade mig som så mycket annat liksom.
Ja.
Så den kan faktiskt också slänga in i högen på serietittande.
Ja. Jag lägger till en till då för vuxenhumor då. Fleabag som går på Amazon Prime.
Okej.
Okay. Ja, baserad på en komedirutin, ett komedinummer från början.
De fick väl, tror jag, också någon Golden Globe?
Ja, de fick väldigt mycket priser och väldigt prisbelönt. Och hon som har skrivit den, vad heter hon? Phoebe någonting. Oerhört kreativ, duktig människa. Hon är bara lite över 30. Hon har skapat Fleabag, hon har skapat Killing Eve. Hon är med och skriver manus till nya Bond-filmen också. Och hon spelar huvudrollen i Fleabag. Som ju handlar om en kvinna i London som driver ett litet café och har en mycket problematisk familj. Och hon håller på med det här knepet som kallas att man bryter den fjärde väggen. Det vill säga att hon pratar och grimaserar till tittarna. Och det är svårt att göra. Man har sett det några gånger i House of Cards till exempel när Frank Underwood plötsligt talar till oss som tittare. Hon gör det hela tiden, men det är så smart gjort så att det funkar hur bra som helst. Det känns som att vi hela tiden har en hemlis med henne, för hon säger någonting så här och så säger hon till oss det här kommer hända nu, och sen händer det hon säger. Och det är oerhört smart och rapp dialog. Det är jätteroligt och ganska mörkt samtidigt. Jag gillar den jättemycket, Fleabag på Amazon Prime.
Alltså, hur ser, förutom då att du är lite så här halvkarantän som halva Sverige och halva världen, men ponera här nu att gränserna öppnar upp igen och vi börjar bli kompisar med varandra. Men hur ser det ut framöver för dig, Anders?
Ja, jag har ju boksläpp både i Sverige och Norge på vår offer, och sen har jag boksläpp i Danmark nu samtidigt på höstdåd. Efter oss SAR, som heter på SAR.
Nå!
Nå! I Danmark. Så att om det öppnar upp så kommer jag ju säkert att börja åka runt igen och försöka träffa läsare. Jag har ju en kort period, ungefär 8 månader, 9 månader sitter jag hemma och skriver och träffar nästan ingen, och så har jag ett litet fönster där jag är ute och är supersocial och laddar upp allt behov jag har av att vara social då. Så just nu är jag lite så här, jag är lite som en maratonlöpare. Jag har preppat för det här, jag är full med kolhydrater och så, ja.
Kosläpp, författarsläpp.
Lite så, ja, precis. Ja. Så att öppnar upp så passar jag på att åka ut. Och ja, som det ser ut nu har jag, som igår fredag har jag varit runt på en massa skånska bokhandlar. Normalt sett så står jag ju och signerar böcker och så kommer för att träffa läsarna och så skriver man en liten hälsning. Nu får vi inte göra så, utan jag har fått åka dit och så har jag signerat upp en trave böcker. Så det finns gott om signerade böcker nu ute i de skånska bokhandlar, på västsidan i alla fall. Hela vägen här nere från Emporia upp till Ängelholm finns det nu signerade våra för att få tag i.
Men själva skrivprocessen, den drar igång här fram i höst, eller?
Ja, skulle säga efter sommaren kommer jag nog att sätta mig ner och börja planera ordentligt. Jag ska väl ha en ny bok ute hösten 21 i en ny serie. Så då är det dags.
Men hur hårda är de liksom med förlaget där när du har bestämt att du har signat på för x antal böcker? Bestämmer ni den väldigt fast, den här deadlinen, att du måste leverera till dess, eller?
Vi kan alltid prata om saker. Förlaget är väl lika intresserat som jag att det kommer ut någonting som är bra. Men hellre än att det ska komma ut i tid. Men jag är rätt bra på att hålla deadlines. Jag brukar hålla det jag lovar. Och jag försöker jag har ju skrivande som heltidsjobb, så jag försöker ha en bok ute om året. Man måste nästan ha det också, för att Sverige är fullt av jätteduktiga krimförfattare. Det kommer 250 nya deckare om året i Sverige, högt och lågt. Mm. Men 250, det är oerhört många. Så att man kan inte vänta alldeles för länge heller, utan vill man hålla sig aktuell och behålla förhållandet till läsarna, så måste man komma ut ganska regelbundet i alla fall. Sen gillar jag att jobba mot en deadline. Det jag funkar bättre så. Jag skriver mycket mer när jag närmar mig deadline. Det gör jag.
Vi gör ju bokslut nu då, som vi berättar, med Årstidskvartetten, och signat på då för x antal nya böcker. Kommer de, som det ser ut nu i ditt huvud, vara sammanhängande, eller att du vill ha serieformatet, eller vill du ha fristående böcker? Hur tänker du?
Bra fråga. Nej, men jag tycker att det känns nog att de kommer att vara lite mer sammanhängande. Jag har inte riktigt skrivit Game. Serien var ju tre sammanhängande böcker, men de var aldrig planerade så. Jag började ju bara med Game och sen fyllde jag på med de andra. Så jag har aldrig skrivit någon lite längre serie som jag har planerat från början. Och det är lite andra verktyg man använder där. Man måste vara noggrann med att bygga en ganska så stor värld och ha ganska gott om plats, så att inte man sätter ramarna för snävt från början. Och man måste hitta karaktärer som ska intressera mig och umgås med ganska länge. Jag är väldigt fascinerad över de som kan skriva långa serier och som fortsätter vara bra. Jo Nesbø till exempel. Mm. Harry Hole, han har ju pågått länge nu. Han blir allt mer sliten och Men vi gillar honom för att Jo fortfarande gillar honom. Mm. Och det är väl det som gäller, att om man ska planera en lite längre serie, att man hittar rätt karaktärer, så att inte man tröttnar efter tre böcker och känner att oh. Så det är utmaningen just nu, och jag gillar utmaningar. Så jag kan tänka mig att du är lite inne på rätt spår där.
Kör en liten tur till din lokala bokhandel.
Ja.
Kila in, ta inte någon coronahälsa på personalen. Köp en bok och så får vi väl se vad som händer framöver.
Ja, passa på att stötta lokala bokhandlare nu. Och alla lokala butiker. Men gör gärna det. Lördagsgästen på Retro FM.